Lilla Drevet är tillbaks. Vad roligt, vad roligt. Det är alltså en podd som presenteras i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och våra stolta medsponsorer Akademikernas A-kassa. Mer om dem alldeles strax. Först ska jag börja med att presentera mina partners in crime. Ola Söderholm?
Ja.
Varför tvekar jag? Jag känner ju dig väl.
Ja, det borde du ha snappat upp vid det här laget.
Är allt bra med dig, Ola?
Det är bra.
Ja, vad roligt. Liv Strömqvist.
Strömstedt, ja.
Ja, och Nanna Johansson.
Ja,
precis. Välkommen hit. Jag kallar er partners in crime, förutsatt att satir är ett brott. Och det är det ju i många länder. Mm. Sverige till exempel. Man får inte säga vad som helst för man kallar det rasist.
Ja, just det. Det är inte ett brott så rent juridiskt. Men ett socialt stigma.
Ja, det blir det. Detta är alltså en satirpodd, kan man väl säga.
Ja.
Ligger i skärningspunkten mellan Voltaire och Lelleprinter, någonstans där.
Men det är väl, satir är en spännande konstform som är en blandning av dålig komik och dålig journalistik.
Vackert sagt, det kommer från grekiskans sa, som betyder Tage, och tir, som betyder Danielsson.
Det är inte tillräckligt roligt för att vara komik, det är inte tillräckligt sakligt för att vara journalistik. Det är någonting.
Det är något mitt emellan.
Det är så här passivt, aggressivt, mellanting.
Ja, ja, men det känns väl bra det. Vi diskuterar helt enkelt händelser som hänt i världen. Och jag har reagerat på, har ni sett att Nordkorea är lösa igen?
Är vad då?
Lösa igen, alltså jag tänker att det är lite oroligt här. Det är liksom så här, de avrättar folk i högre leden och kärnvapenstester och sånt. Mm. Man blir orolig när man ser Kim Jong-un, när man ser honom liksom. Mm-hmm. Man blir liksom orolig mer av att se honom, för hans ansikte
är
liksom
han är lite som så cigarettgrå och pluffsig liksom.
Ja, det ser liksom ut som en sån fotboll som legat i garaget en hel vinter. Så ser hans ansikte ut.
Ät dina vitaminer.
Så känner jag, för att även han gör ju dåliga saker såklart, men han förtjänar inte att dö för det. Vi tror ändå inte på dödsstraff.
Men det är inte bättre om man har liksom en sämre kapacitet att vara ond, exakt.
Ja, men det är ändå tråkigt när någon är så himla... Ja, har ni sett de bilderna på honom? Det är som kinna hänger som två tomma sadelväskor ner för ansiktet.
Ja, jag tänkte att han ser lite fryntlig ut.
Nej, tycker du?
Du menar att det är en osund typ av
alltså,
övervikt?
Pappa såg ju mycket fräschare ut.
Ja, men, det tycker jag också. Bra. Och hans farfar såg fräschare ut. Det här är ju en kille i min
ålder. Hans farfar ser fräschare ut nu än vad han gör.
Så är det med det.
Farfar är väl fortfarande statschef?
Också. Ja, just det. Det är en så kallad nekrokrati, heter det, va?
Just det.
Mm. Det är inte den här podden, utan det är en högst levande politisk satirpodd.
Just det, jag tänkte säga en sak också. Det såg vi precis när vi började spela in, att Sverige har lyckats sälja JAS-plan nu.
Till?
Brasilien.
Det var roligt att höra. Äntligen lite goda nyheter.
Ja, jag har en grej på det. JAS, det står ju för jakt, attack och samba.
Det var därför de... köpte det.
Ja. Alltså. De trodde att det stod för jakt, attack och samba. Alltså de visste inte att jag står för jakt, attack och störtning. Det var ett skämt. Det var ett skämt från 90-talet.
Ja, det var
jag skrattade inte lika högt, för jag hörde Ola berätta det här skämtet en gång innan.
Jag kan inte bara gå in med otestat material.
Men hur många hacky-sack-bollar får vi för i planen? Eller vad har de för valuta i...
Ja, just det. Presentkort på capoeira-kurs.
Att det inte riktigt skulle vara ett riktigt land. Men det är det ju Brasilien.
Det är vad som kommer hända nu är kanske att vi i Sverige måste gå på väldigt mycket capoeira-kurser. För det handlar också om att man måste göra någon slags... Alltså vi måste handla väldigt mycket av dem nu. Kanske.
Ja, men det är också...
Alltså det finns ett sånt utbyte att de handlar mycket av oss. Så vi kommer kanske bara... Att få ha på såna kläder med fjädrar på bröstvårtorna. Dansa väldigt mycket capoeira.
Ja, fast om man går genom Malmö på sommaren så känns det som att den världen är här redan. Det är ju fler som dansar capoeira än som döper sina barn till Jan.
Var det här en kritik mot...
det slog åt alla håll, den kritiken.
Ja, nu har mångkulturalismen gått för långt.
Vi ska också säga att vi är glada att ha Akademikernas A-kassa som vår sponsor.
Ja.
För annars hade vi inte kunnat göra den här podden. För att vi behöver förbereda oss, lägga tid som vi annars hade behövt... Ja, vad gör vi annars? Vi ritar och skriver saker. Den tiden kan vi istället lägga på att förbereda den här podden. Och det kan vi göra tack vare Akademikernas A-kassa. Så det är väldigt härligt att ha någon som sponsorer, tycker jag. Mm. Också betryggande för oss att det inte är en vinstdrivande organisation. Det är inte så att de säger att alla måste gå med i just akademikernas a-kassa. De vill ju bara att folk går med i a-kassan. Så gör det, och är du akademiker, varför inte akademikernas a-kassa? Det verkar rimligt.
Det kostar bara 90 kronor.
Och vad får man för de 90 kronorna?
Man får massa pengar om man skulle råka bli av med jobbet, mot förmodan.
Det är fantastiskt. Alltså, hade en telefon, ringer en telefonförsäljare upp och ger en sån här bra deal. Tro inte på den. För att det är antagligen något lurt. Men ringer akademikernas upp, så believe the hype. Tack så hemskt mycket för det här, akademikerna.
Ni har hört det här om att det håller på att skrivas en uppföljare till Stieg Larssons Millennium-trilogi.
Ja.
Ja. Mm. Vad roligt. Känner ni inför det?
Bara kul, tycker
bara
jag.
Bara kul.
Jag känner absolut ingenting.
Nej.
Men hade inte han skrivit typ en halv?
Ja, han sitter väl och håller på i detta nu.
Nej, men Stieg Larsson, han skrev en halv innan han dog.
Ja, fast jag läste att det inte ska utgå så mycket från hans...
Okej, den här som skriver den här nya kommer inte ta avstamp i hans halva fjärde bok, utan han skriver en helt ny fjärde bok.
Det låter som att jag vet så jättemycket. Men,
ja, men jag tror att det var så.
Men i alla fall, så här har folk som jag har sett reagerat på den här nyheten. Folk är ganska arga faktiskt.
Folk gillar inte att läsa.
Men folk verkar vara lite arga för att man liksom är inne och tar på något som borde vara liksom... Få vila i frid kanske.
Att, men det är inte som att jag tänker skriva en uppföljare på Ronja Rövardotter. Typ. Den här grejen. Ronja och Birk blir ovänner.
Det är ju en skitbra idé.
Jag har skrivit tusentals sidor Ronja fanfiction. Det är väl inget fel med det.
Det är intressant, för det är det här. Det är ju fanfiction som skrivs nu.
Men det har ju också varit en arg krönika som är att det är det liksom. Och att det då inte är riktigt bra. Men jag kan tycka också så här att det är väl bara att, ja men det är också tråkigt, men det är ju bara att inte läsa. Om man vill att det ska vara en trilogi, så är det ju bara att inte läsa den fjärde boken.
Bara veta att den finns där.
Bara veta att den finns där. Ja men så gör man ju med många. För mig är Star Wars en film som jag satt och plågade mig igenom. Men det är inte så ett stort ep och så massa filmer.
För mig är Star Wars på en sån riktigt skön tupplur. Som jag alltid kommer komma ihåg.
Men tänker du likadant, Nanna, om till exempel Mein Kampf och nazistiska pamfletter? Att det är väl bara låta bli att läsa?
Är det inte i närheten?
Jag har inte läst den här
filmen. Jag får arga på det för att det kommer vara... ja. Strunt samma. Men många verkar ju arga för att någon person som är obehörig, som inte är Stieg Larsson, ska då skaka liv i de här älskade karaktärerna.
Alltså någon som inte står exakt lika nära att kunna gestalta en 24-årig gåt tjej som Stieg Larsson gjorde.
Men jag skulle vilja lugna alla skeptiker genom att peka på vem det är som fått äran att skriva den här uppföljaren. Vem kommer förvalta Stiegs arv? Jo, det är ju David Lagerkrantz, känd som mannen bakom boken Jag är Zlatan Ibrahimovic. Innan den kom så kunde man ju också ha buat. Hur kan David Lagerkrantz, en vit, adlig farbror, gestalta en fotbollsstjärna med rötter på Balkan? David Lagerkrantz, som enligt Wikipedia vuxit upp på Drottningholm. Hur kan han skriva om en kille från Rosengård? Det kunde man ha invänt. Men då har man inte räknat med hur oerhört mycket inlevelseförmåga David har. Om vi säger så här, det är inte en slump att det är David som skrivit boken Jag är Zlatan Ibrahimovic och inte Zlatan som skrivit boken Jag är David Lagerkrantz.
Och den skulle jag läsa.
Ja.
Jag kommer.
För David har... Så
en... Jag skriver den själv.
Jag spökskriver åt Zlatan.
David har en extraordinär förmåga att sätta sig in i andra människor. Säg en människa och David kan skriva om henne samt imitera hennes röst som vi snart ska få höra. För så här berättade David Lagerkrantz att han skapade process när Zlatan-boken såg ut. Det här sa han i morgonpasset häromveckan.
Men det märkliga kan man ju säga med hela historien var att först så sitter jag väldigt länge med honom och så skriver jag en bok då som heter Jag är Zlatan, eller hur va? Men vem var det då som var Zlatan i 7, 8, 9 månader?
Du?
Det var jag, för jag sa det till hela tiden, det är jag som är Zlatan, för jag var ju tvungen att gå in i den här rollen, det är jag som är Zlatan. Du vet, jag brukar skriva så här sofistikerat och fint, så skulle jag skriva lite sådär ghetto-language.
Mm. David var Zlatan i 8-9 månader. Han började prata med den här ganska...
Ghetto language.
Ja, men prata ghetto language.
Men jag har ju läst Zlatan-boken.
Jag med.
Mm. Ni, för att jag tänkte,
apropå, fem stjärnor.
Jag tyckte också att den var väldigt bra, men apropå det här med att prata ghetto language, att ibland reagerar man på det att det här är inte Zlatans ord. Att Zlatan säger när han var dåligt tränad under perioden i Ajax, jag var smal som en skrika. Jag tänker att det här...
Det är det med Lagerhans mamma säger när hon är på, i Östermalmshallen och tittar sig i en sån spegel.
Eller när David kommer hem och hon säger, men herregud David, du är smal som en skrika, äter du inte ordentligt?
Här är bröstet. Ja.
Men man märker ju absolut att han har bra inlevelseförmåga. Ja, man igenom.
Han sitter liksom i en intervju och pratar som Zlatan. Det är som att själen bara har vandrat från en.
Nu känner jag mig tryggare.
Ja,
men här tycker jag det är intressant. Vem ska han vara om han nu måste göra gubbar för att kunna skriva? Det är inte alla som jobbar med den.
Nej, men jag tänker att han verkligen kommer jobba på samma sätt nu när han ska gestalta karaktärerna i Millenniumböckerna. Att han kommer verkligen bli Lisbeth Salander. Han kommer så pierca sig och kalla sig Wasp på internet. Han sitter och käkar billig spitsa framför datorn och så. Ligga med en blekfet gubbe som jobbar på en antirasistisk tidning. Lite så kommer han jobba då, till skillnad från Stig Larsson som bara satte sig ner och skrev rätt upp och ner om någon som är precis som han och den killens sexuella fantasier. Så jag är faktiskt fylld av tro på det här projektet. Jag tror att det kommer bli toppen. Mm. Bästa boken hittills, vågar jag.
Vad roligt, ett julklappstips till nästa år kanske.
Det är också så att alla pengarna ska gå till Expo även den här gången, tror jag.
Är det förankrat hos David Lagercrantz?
Jag vet inte. Eller jag får att
kan inte Expo bara lite granska hans brytning?
Ja, ni känner till den sedelärande sagan Kejsarens nya kläder.
Oh ja.
Om Hans Christian Andersen.
Oh ja.
Vi kanske ska tänka på inte spoiler ifall det är någon som inte har...
Ja, precis. Stäng av, sluta lyssna då.
Och,
men kommer inte du berätta sagan?
Ja, två skräddare syr nya kläder till kejsaren. De säger att de syr kläderna med en magisk tråd som gör att korkade personer inte kan se kläderna. Mm. Ingen vill framstå som korkad, så alla låtsas att de ser kläderna när kejsaren paraderar runt. Tills ett barn ropar, men kejsaren är ju naken! Och då har jag funderat på, vem är barnet i kejsarens nya kläder i vår tid? Den som står över masspsykosen.
Någon som är jävligt korkad.
Du förstår inte sensmoralen, tror jag, i sagan. Liv.
Nej, men för att jag är ett dumt barn.
Den som står över masspsykosen och vågar påpeka det som alla kan se men ingen vågar säga. Jo, barnet i kejsarens nya kläder i vår tid är min fru. Alltså regeringen. Fredrik Reinfeldt och dem.
Ja, det är bra.
Tack. Bara smashar in dem. Och anledningen till att regeringen är barnet i kejsarens nya kläder är för att regeringen såklart och tydligt kan peka på varför det finns våld i samhället. Andra håller på att slå knut på sig själva med massa invecklade teorier när de ska förklara anledningen till att våld uppstår. Det kanske är brister i välfärden, tillståndet i skolan, det kanske är arbetslöshet, det kanske är strukturer, det kanske är rasism eller religiös extremism, det kanske är klassamhället. Men regeringen trasslar inte in sig på det här viset, de bara säger som det är, att anledningen till att det finns våld i samhället, det är att vissa människor slåss.
Jaha.
Just, ja, men det är ju sant i alla fall.
Och det är fel att slåss.
Ja.
Tycker också regeringen. Nu senast har det varit den här uppmärksammade grejen i Kärrtorp, då ni har hört talas om den.
Ja. Mm.
En antirasistdemonstration attackeras av nazistgruppen Svenska motståndsrörelsen. Fredrik Reinfeldt ombads kommentera händelsen och då sa han så här.
Hur ser du på gårdagens händelser? Polisen har ju själva sagt att man inte hade tillräckligt med information eller att den inte fungerade och därför inte kunde skydda demonstranterna.
Ja, det tycker jag är polisens sak att utvärdera. Det är allvarligt med alla former av våldsanvändning. Det är allvarligt när det också får spridning och riskerar hota tredje man.
Ja, det finns ingen anledning att blanda in ideologi för mycket när man kommenterar en sån här naziattack.
Nej, eller jo.
Man behöver inte identifiera en specifik ideologisk strömning som ska motarbetas. Man kan nöja sig med att säga att det är fel med våld. Och det är särskilt jobbigt när våldet drabbar tredje man. Jag vet inte riktigt vilka som är tredje man när nazister attackerar en antirasistdemonstration.
Ja, men det är väl den som bara står på gatan och inte är med i antirasistdemonstrationen, men ändå kan få spö. Men okej, ifall man har gått med sin barnvagn till en antirasistdemonstration och ställt sig där, då är det ju en sak om man blir drabbad av våld.
Då har man sagt, men jag är med och spelar spelet.
Men då har man varit med, då har man ställt sig
där. Ja, då är man ju en av parterna.
Ja, men exakt.
Men jag tänker att tredje...
Då är det kanske inte så farligt om man får spö. Men om man bara står bredvid...
Ja, för det är ju två grupper som har extrema åsikter. Vissa är rasister och andra är antirasister. De står verkligen varsin pool. Och så alla vi som står i mitten och känner, jag är varken antirasist eller rasist. Det är vi som...
Ska jag behöva drabbas av våld? Nej, men jag tänker att tredje part borde vara människor som varken identifierar sig själva som antirasister eller nazister. Och det borde ju då vara rasister som inte bekänner sig till just nationalsocialismen.
Ah, ja.
Mm, är det inte så det blir?
Just det, de är lite mjäkigare.
Ja, det är jobbigt om de kommer emellan den här uppgörelsen mellan å ena sidan nazister och å andra sidan random människor som vill skriva under på åsikten att alla är lika mycket värda. Det handlar om att man inte vill politisera sådana här händelser för mycket. För jag tänkte på att det var samma sak i våras då det var våld i form av kravaller i Stockholmsförorten Husby. Bilar sattes i brand. Och då var Reinfeldt återigen det här barnet i kejsarens nya kläder. Han såg det för vad det var.
Vad är orsaken till den uppkomna situationen då?
Ja, det finns ju en kärna som det ofta finns av unga män som tror på våldsanvändning. Kärnan av detta, den här liksom andra gånger, så finns en grupp av unga arga män som tror på våldsanvändning. Vi har grupper av unga män som tror att man med våld och med en kärna väldigt kopplat till just unga arga män.
Mm. Med våld och en kärna som är kopplad till...
Arga, våld, unga, arga män. Nu har jag ett ihopklipp där från Reinfeldts presskonferens om Husby.
Ja.
Problemet är att de är arga. Det är inte så mycket ett samhällsproblem som det är ett humörproblem.
Ja, man kan gå med en så här blyertspenna instucken långt bak i munnen. Så tvingar man sig själv att le.
A smile is the prettiest thing you can wear. Ska man kunna sätta upp någonstans i Husby kanske.
Man ska inte politisera för mycket. Problemet är att de unga männen är så arga och därför då tillgriper de våld.
Mm.
För att de är arga.
Och har en kärna av...
Av arghet.
Av arg.
Den här lilla, lilla kärnan där längst in i de här männen.
Man skalar argt lager efter argt lager. Och så hittar man en jättearg kärna där inne.
Ja, precis. Det är som en diamant av arghet. Hårt sammanpressad kärna. Arg, arg, arg. Justitieministern Beatrice Ask fick också frågan om problemen i Husby i Ekots lördagsintervju.
Vi har många arga unga män. Och många unga män framförallt som är arga och upprörda. Och en del av de här unga arga vill gärna slåss med polisen.
Ja, men det är samma grej där. Hur kommer det sig att de slåss med polisen? De är arga. Men hon sa också...
Problemet startar ju redan när man tänder på bilen.
När startar problemen i Husby? Startar de när skolan förfaller eller ungdomsarbetslösheten skenar? Nej, problemen startar ju bevisligen när bilen antänds.
Redan när bilen antänds?
Det är år noll. Där börjar det. Man kan inte gräva djupare än så. Det blir fånigt att göra det. För att det är ett så enkelt orsakssamband.
Ja, annars hamnar man i det här att är det en fjäris vingslag i Kina som har drivit fram det? Alltså man kan ju backa bandet hur långt som helst.
Man håller på som kanske andra debattörer att trassla in sig i det här med klass och strukturer och så. Finns det några strukturer i samhället? Ja, det finns strukturen eld som förtrycker strukturen bil. Här tycker jag att Beatrice Ask blir så extremt mycket som barnet i kejsarens nya kläder. Alltså barnet, hon ser det självklara. Bilen brinner på grund av det fria skolvalet. Kanske Göran Greider skulle säga. Det låter ju helt bizarrt. När var det senast du såg någon tända eld på en bil med en Jan Björklund-motion?
Aldrig hänt.
Nej. Så Beatrice Ask säger, nej, bilen brinner för att en tände på bilen. Och alla bara inser det. Ja, det är ju därför den brinner.
Men har inte jag rätt då när jag sett barnet är helt dumt i huvudet?
Vilken kämpa han är, Göran Lambert, sa ni.
Alltså, verkligen.
Han ger inte upp. Det är väl ingen som har missat. Det är då justitierådet som fortsätter kämpa för att få dit Thomas Quick.
Ja.
A.k.a. Sture Bergvall. Don Quixote ringde under tiden som han slogs med en väderkvarn och sa: Göran Lamberts, välj dina strider. Sen ringde Sunda Förnuftet upp och låter hälsa att det konstiga i det, det är inte att Don Quixote kunde ringa från 1600-talet Spanien. Det konstiga är att Göran Lamberts orkar fortsätta.
Ja, det är det konstigaste som har hänt sen mänskligheten började.
Sen Thomas Quick dödade en massa barn på 80-talet, så är det konstigaste som hänt. Men Göran Lambert orkar. Göran Lambert, han orkar. Han orkar sitta i ett rum där alla tycker att han har fel och diskutera varför han har så fel. GV kan liksom sitta och säga att Lambert är en större dåre än Sture Bergvall. Det säger när de sitter tillsammans. Fastän många skulle säga att det Sture Bergvall då gjorde som Thomas Quick är lite tokigt ändå. Att hitta på att man mördat flest barn i Sverige. Det är ju inte säkert att Göran Lambert skulle ha hittat på samma story bara han hade rätt droger och rätt psykologer. Att han skulle gå runt i skogen och säga: här satt jag och slog sönder ett barnben med en sten.
Men och det här är inte Leif GVs, han sticker ju inte ut i den här åsikten. Alltså 98% av Sveriges befolkning skriver ju under på det nu, att Sture Bergvall är vettigare än Göran Lambert.
Människan. Ja, men de flesta skulle nog hellre se att Thomas Quick passar deras barn än att deras barn får se Göran Lambert på TV. För att det är mer skada. Det är liksom fler som tror på Neptunus, att det finns en havsgud med en treudd, än vad som tror att Göran Lambert har rätt i den här frågan, att Thomas Quick skulle vara skyldig. Men Göran Lambert orkar och han står på sig. Och han orkar skriva. Inom 4 dagar nu här i december så har Lambert lyckats få in 2 artiklar på DNs kulturdebatt.
Är de långa?
En var lite lång och en var lite kort. Båda var lagom långa. Båda är inspirerade av Tåströms platta Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal. Alla som tycker att Thomas Quick är skyldig, alltså alla utom Göran Lambert, är oskyldig menar jag. De har fel och Göran Lambert har rätt. Och så skulle det kanske kunna vara, det vet vi inte.
Ja, eller är det inte ganska belagt?
Det är ganska belagt. Det är ganska belagt.
Att den här debatten börjar bli lite grann som kanske debatten i USA mellan folk som tror på evolutionen och folk som tror på kreationismen.
Men där är det ändå mer, det är väl ändå mer jämnt där på något sätt, eller är det ändå fler som liksom är kreationister i USA?
Ja, precis, men det börjar att hur ska man göra värdering som journalist för att man säger att det finns 2 olika läger, båda måste få komma till tals, men om ena har rätt och andra har fel så kanske man inte borde låta kreationisterna komma till tals.
Ja, just
bara för att de finns som en grupp. Och det kanske lite på samma sätt kanske man ska börja se på det här Quick är skyldig-laget i Sverige. Att man kanske inte ska låta dem skriva fler artiklar.
Ena sidan är alla och andra sidan är Göran Lambert. Då måste inte alla sidor komma till tals. Men det får de göra och då uppstår vissa märkligheter. Jag gått igenom hans 2 debattartiklar här. Och det märkligaste tycker jag är att han inleder en av de här artiklarna med att räkna upp sina förebilder. Och då är det alltså förebilder för att de varit moraliskt gedigna människor. Och det är då KG Hammar, biskop.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad var ärkebiskopen? Claes Borgström, som då har varit med och fått Quick fälld. Och det märkligaste av allt, Laila Freivalds.
Okay.
Hon är en av de 3 moraliskt gedigna människor som Göran Lambert kan hitta. Inte Gandhi.
Nej, han har inte sökt utanför Sveriges gränser.
Nej.
Eller ens utanför säkert sin bekantskapsgräns.
Nej, men även om han sökte sig utanför Sveriges gränser så tror jag liksom att han kan hitta någon som petar ner Laila Freivalds från topp 3. Det finns, hon är säkert inte ens på topp 100 skulle jag tippa.
Alltså, jag känner inte till så mycket om Laila Freivalds.
Nej, men ska jag dra lite bakgrund? Hon är en av många baltiska socialdemokrater. Det finns ju otroligt mycket balter i socialdemokratin.
Per Nuder.
Olof Palme, en kock och så vidare. Jugoslaverna kanske kommer hit och får en Mercedes på flygplatsen. Somalierna får en påse pengar och någon sorts diplomatiskt frikort mot alla samhälleliga regler. Och balterna kommer hit och får en plats i någon SSU-förening.
Men så vad är det med dig då?
Ja, så ser ju fördomarna ut.
Ja, ja, ja.
Men det är väl oproportionerligt mycket balt. Inte osmakligt mycket. Bara ovanligt mycket balt.
Vi måste våga lyfta frågan i alla fall.
Men
Jag försöker hålla den här pratan fri från värderingar. Bara berätta vem Laila Freivalds är, det här moraliska föredömet. En av de här tre då. Hon är den enda minister som avgått två gånger. Ni vet, hon var först med och röstade ner det här hyresgästers chans att få köpa sin egen lägenhet. Hon brukade uttala sig väldigt strängt mot ombildningar av hyresrätter. Ni vet, hon som sen köpte en allmännyttig hyreslägenhet för att det var ett löjligt bra köp. För Leila Freivalds, inte för samhället i stort.
Det var därför hon stod utanför hennes lägenhet där. Och...
Det här klassiska, att ni inte skäms. Som ja, hon sa till de här journalisterna.
Hennes ombildade lägenhet som hon hade tjänat massa pengar på.
Hon tjänade jättemycket pengar på den. Ändå en av de tre som Göran Lambert väljer att lyfta fram. Vi kan bara, liksom, nu är det en artikel så jag kan inte spela upp hur det låter. Så jag får läsa då. Ni får tänka er att det här är Göran Lamberts röst när han skriver om Leila Freivalds köp av hyreslägenhet. Familjen hade köpt sin lägenhet till förmånligt pris i samband med omvandling från hyresrätt till bostadsrätt. Inga konstigheter. Hon hade motsatt sig de nya omvandlingsreglerna. Hur hade hon då mage att som minister utnyttja dem? Det var mediernas orimliga angreppslinje. Fråga. Är det en orimlig angreppslinje? Att liksom gå på om någon säger en sak och sen gör motsatsen.
Men ja, det kanske finns något i det här att även om man typ kanske är motståndare till ett skatteavdrag, att rent politiskt att man kan få utnyttja det om det finns. Eller jag tycker att man måste leva som man lär på det viset. Men det kanske inte gör en till en av de tre mest moraliska människorna i världshistorien.
Nej, jag tycker inte att hon gör henne till en av de tre mest omoraliska människorna i världshistorien.
Inte heller.
Men inte heller. Nej, exakt. En av de tre mest.
Nej, men hon, någonstans där mitt emellan.
Hon är på min topp 100, men inte min topp 3, kan jag säga. Frågan tycker jag är så här. Vad hade varit den rimliga angreppslinjen från media? Att fokusera på det lilla Laila Freivalds gjorde rätt när hon gjorde motsatsen till vad hon själv förespråkade. Man kanske borde ha hyllat Laila Freivalds för att hon köpte lägenheten med riktiga pengar. Och inte hota sig till den med kniv. Det hade ju varit då en rimlig angreppslinje. Som
mera är... glaset är halvfullt.
Ja, Göran Lambert tycker ju att glaset, fast det bara kanske är en droppe i glaset, så håller det på att svämma över av Laila Freivalds godhet. Han verkar funka lite så, Göran Lambert. Han skriver att han har läst Hannes Rådsams bok, där Rådsam då, som vi vet nu, frikänner Kvick. Han skrev att den här överväldigande bevisningen för Rådsams case gjorde honom osäker första gången han läste den. Men så väljer han istället att tycka att alla bevis som talar för att Kvick är oskyldig är en orimlig angreppslinje mot honom. Varför fokuserar alla på den här våldsamma mängden bevis som talar emot Göran Lamberts? När man lika gärna kan liksom titta på en hund som Göran Lambert hört talas om, som markerat på en sten någonstans där Thomas Kvick eventuellt har suttit och äcklat sig med ett ben. Han skriver så här: för det första vet vi inte om Kvick begick morden eller inte. Han är frikänd och ska betraktas som oskyldig. Men av detta kan vi inte dra någon slutsats om verkligheten. Då säger jag, men någon liten slutsats kanske man kan dra. Alltså jag vet att rättssystemet, det korrelerar liksom inte alltid perfekt mot verkligheten. Men på något sätt hänger de väl ihop. Justitierådet kanske ska tycka att det finns någon sorts korrelation mellan verklighet och domstolar. Men det tycker inte Lambert, som han fortsätter skriva. För min del är jag, utan att säga något om hans skuld i verkligheten, helt säker på att de sex domarna var riktiga. Och då är det alltså de sex ursprungsdomarna som fällde Kvick. Då tycker jag att han säger...
Men det var åtta mord, ja, men det var sex domar.
Precis. Mm. Jag tycker att säger inte något om att Thomas Kvick är skyldig eller inte, om han är helt säker på att det var rätt att döma Thomas Kvick för morden han erkände. Det måste vara någon liten utsaga om verkligheten. Eller?
Han pekar finger lite grann, skulle man nästan kunna säga.
Jag tycker det är lite konstigt att säga att han inte vill säga någonting om Kvicks skuld i verkligheten. Eftersom det var i verkligheten morden begicks. Alltså, man kan inte bara ta bort verkligheten. Det känns liksom som att Göran Lambert, om vi ska återanknyta till det vi börjar med, han är någon sorts Sisyfos-figur. Ni vet, Sisyfos som varje dag tvingades rulla en sten upp för en kulle, sen rullar den tillbaka igen på kvällen, så går det runt. Får man bara hålla på så. Fast Göran Lambert som är en Sisyfos, som han sagt till, rör nu inte den stenen. Men ändå varje dag måste rulla den framför sig.
Nu är det snart jul.
Det är sanningen.
Och det är många saker som dyker upp i det offentliga rummet i juletid. Små tomtar dyker upp.
Mm-hmm.
Julgransbelysning dyker upp. En och annan bild på Jesusbarnet kanske.
Ja.
Och en annan sak som dyker upp är sexiga underkläder. Och det har jag tänkt prata lite grann om. Alltså julens koppling till sexiga underkläder.
Vad gör det?
Ja, du vet till exempel Lindex eller några andra. Orkar inte riktigt, har inte riktigt kollat vad de heter. Men att de sätter upp jättestora reklamtavlor där olika 20-åringar liksom ligger utspridda runt en jättestor julgranskula och har på sig just sexiga underkläder.
Man känns
det är
bekant.
Det som är lite röda och kanske lite fluff. Att det är som en omsydd tomt i luva liksom.
Exakt. Julunderkläder är det, för de är röda.
Men vi...
För röd är ju tomtens färg.
Just det, just det. Men annars upphöver likheterna med en tomteluva.
Ja, men det är mycket att det bara är underkläder också ju. Det är mycket att det bara är så kallade sexiga underkläder. Fast de är röda.
Just.
Man kan inte ha en vanlig hornegligé på sig på julafton. Det vore att vanhelga tomten. Därför måste man ha en röd hornegligé. Det är lite det som är...
Lite så sexig tomtemor.
Exakt.
Men Sverigedemokraterna är oroliga att i framtiden kommer bara finnas sexiga vinterfestunderkläder.
Precis. Det finns också reportage i tidningar där till exempel deltagarna från Ensam mamma söker visar citat julens under. Och det kommer riktad reklam till min Facebook-sida för att jag har googlat på det här. Där det står bli julfin till en bild av en spetskorsett. Så kan det vara. Men vad är grejen med att man just under julhelgen förväntas vilja klä ut sig till en slampig tomtenisse?
Är det för att man har lite tid då?
Kanske, men man har ju också tid andra årstider. Hur ser kopplingen ut mellan Jesus födelse, risgrynsgröt och en sunkig på chappi och en kappal? Hur kan liksom västvärldens önskan att fira jul hålla igång en sån sweatshop i Kambodja som massproducerar riktigt, riktigt fula stay-ups i polyester? Det är det som är frågan.
Ja, kommer vi få ett svar serverat?
Jag vet inte. Alltså det här med att vara snäll på julen, det har man ju hört, eller hur?
Just
men
det.
Att man ska vara sexig på julen. Det finns inte riktigt det. Är det så att det är barn som ska vara snälla på julen? Och att kvinnor ska vara sexiga? Och att tomten kan säga så här, finns det några snälla barn? Och så har jag en fråga till. Finns det några sexiga kvinnor? Jag vet inte, men det känns bara lite onödigt för att julen liksom ändå är så för kvinnor att de står och stressgråter i köket med ett sånt tryck över bröstet medan de bakar och städar och planerar och saltar eller saftar och siltar och utför olika slags emotionellt arbete. Men ska vi då också under vårt smutsiga gråtfläckar förklädda ha på oss en sån tomtekorsett? Det bara känns orimligt liksom. Och varför är det så? Är det för att Svensk Handel har haft ett möte någon gång för några decennier sedan och någon bara, jag tycker inte att julen är tillräckligt sexistiskt. Finns det något som vi inom näringslivet kan göra?
Och sen nu är du onödigt konspiratorisk.
Ja.
Och sen har alla ropat, ja, vi tillverkar sådana tomtekorsetter som vi sätter på olika 20-åringar som vi lägger runt en stor julgranskula. Som det ser ut som ett slags julpynt och alla hänger på. Och så ringer de upp en polare på en tidningsredaktion och säger, kan vi få klä på vår tomtekorsett på en ensam mamma och sälja er tidning? Jag ropar polaren på tidningsredaktionen. Jag har alltid drömt om att få klä på en ensam mamma en tomtekorsett.
Pratar du om en ensam mamma söker mamma?
Ja. Jag har alltid drömt om att sätta på en ensam mamma söker mamma en tomtekorsett. Kanske jag skulle säga. Ja, men med pengar liksom bara att det är liksom lite för lätt tycker jag. Att profitera på kvinnors kroppar och på de kvinnorna på olika sweatshops i Bangladesh som måste sitta och sy alla de här miljarder fula stay-upsen utan fackliga rättigheter.
Man lägger bara till ett prefix så öppnar man en helt ny marknad. Jul, säger man. Så kan man göra en ny variant av samma sexiga underkläder.
Exakt.
Men då finns det fler marknader att exploatera.
Maria bebådelsedag, sexiga underkläder.
Men jag tänker man kan sätta julinstrument. Aha, man måste ha speciella julinstrument.
Jag tänkte mig att det konstiga var att man liksom inte håller på med det mer med just sexiga underkläder. Alltså varför man inte har det till påsk till exempel. Nu ska du vara en sexy kyckling. Eller på Halloween. Nu ska du vara en sexy pumpa. Eller på midsommarafton. Nu måste du vara utklädd till en sexy inlagd sill.
Men på Halloween är det väl ändå mycket så sexig djävul, sexig zombie.
Sexigt skelett.
Sexig katt. Ja, men absolut. Sexy katt. Halloween är redan så.
Bra av Halloween. De ligger i framkant. Eller bra. Det går inte att säga om det här är bra eller dåligt. För...
Jag tycker att det är dåligt.
Det går inte att säga. Ingen kan säga det.
Man kan försöka, men orden blir som en stor klump av gelé. Det kommer inte ut.
Den utan synd kastar första stenen.
Jag har så mycket kalsonger som jag fått av min mamma på jul, så kan inte jag säga att jag utan synd.
Ja, men absolut. Det är kanske det som är grejen.
Är det därifrån det kommer någon så här... mammors, alltså att kopplingen ens till underkläder är så här mammor och söners problem att klippa navelsträngen presenter till varandra, att man ger orimligt personliga presenter som att
men ger hon dig sexiga underkläder?
Nej, men jag menar åt andra hållet att söner kan inte klippa navelsträngen och något sådär ojdipalt beteende och ge sin ensamma mamma sexiga underkläder.
Är det en pik som jag inte har fattat? Dels alla annonsplatser i tunnelbanan och alla kalsonger från Hammar. När kan han förstå? Yes, då har ni hört tredje avsnittet av Lilla Drevet. Det var väl skönt att få det här gjort?
Mm-hmm. Ja.
Vi fick, det var en härlig gottepåse. Det var lite om Stig Larsson och det var lite om Göran Lamberts. Och vad var det du pratade om? Du pratade om Kärrtorp-kravallerna.
Ja, precis. Om regeringens förmåga
Beatrice
att vara...
Beatrice Ask. Just det. Och vi fortsätter på sexspåret och pratar om sexiga underkläder.
Mm. Referera aldrig till programmet som en gottepåse igen.
En sexig gottepåse blev det idag. Det vet vi inte. Vi har ju ett litet problem. Vi vet ju inte riktigt vilken
säger
dag...
Säger du gottepåse också liksom, om du skulle köpa... Eller liksom, säger du så här, ska jag ha en gottepåse?
Nej, Kringlan brukar stå i olika parker i Malmö med gottepåse.
Det var en Aladdin-ask med alla tänkbara. Det var ljuschoklad, skit i det, liknelserna håller inte hela vägen. Vi tackar för oss och vi tackar vår huvudsponsor, Akademikernas A-kassa. Är ni akademiker, gå med i Akademikernas A-kassa. Är ni inte det, synd för er, det blir ett tufft liv.
Men
gå in med en annan A-kassa såklart, så klarar ni biffen bra. Vi är väl tillbaka, vi vet inte vilken dag precis det blir. Det är lite rörigt vilka dagar vi publiceras på.
Vi är tillbaka på fredag eller lördag tror jag.
Mm. Ni märker det om ni håller koll på era RSS-flöden eller iTunes. Eller för den delen Aftonbladet Kultur som vi presenteras i samarbete med. I samarbete med. Tack för den här
god
sändningen.
Jul.
Ja, god jul på er.
God jul.
God jul.